Hej och välkomna till Italienpodden med mig, Sara Emilia Nessén och Sara Järv. Idag så har vi jultema och tänkte prata lite om italienska jultraditioner och vad man äter och dricker.
Mm.
Det är ju så när det gäller Italien som vanligt att det inte finns ett svar på den frågan, utan det skiljer sig åt ganska mycket mellan regioner och familjer också givetvis. Men vi kommer nämna några typiska vanor man har.
Ja,
precis. Har du något speciellt fint jul- eller nyårsminne från Italien?
Ja, alltså egentligen inte så jättemånga. För att jag flydde Italien på julen. För att jag ville fira jul i Sverige med snö med familjen.
Mm.
Så jag blev inte kvar i Italien särskilt många gånger på julen.
Mm.
Däremot så fick jag ju med mig en av de pojkvännerna som jag hade när jag bodde i Italien till Sverige för att fira jul här.
Och visst var han från Kalabrien?
Ja, han var från Kalabrien.
Vilken kontrast, Kalabrien till Sverige.
Ja, det var en väldig kontrast. Och det var ju en liten upplevelse i sig att få visa Sverige för en italienare på den speciella högtiden som julen är. Jag trodde att han skulle vara mycket mer negativ och inte alls äta allting på julbordet och tycka att det är jättekonstigt med sill och Janssons frestelse, men han högg in på allt och var väldigt positiv till den svenska julmaten.
Härligt.
Ja.
När jag tänker på juletid i Italien så får jag en stark bild av att jag går på en gata i Rom, i centrum, och så tittar jag på de här fantastiska utsmyckningarna. De är ju så duktiga på att dekorera gatorna med underbara ljusslingor överallt.
Mm.
Det är bara en fröjd att gå runt där. Och sen så har jag det här starka minnet av att man går och dricker en varm kopp vinbrulé, alltså som glögg, kryddat vin, varmt, som oftast är, tycker jag, lite mindre sött än svensk glögg, men jättehärligt och gott. Och till det så kan man gå och tugga på lite goda rostade varma kastanjer med salt på.
Den doften av kastanjer, rostade kastanjer på gatorna på vintern i Italien.
Det är... Och så bara värmen i den när man håller i de här varma kastanjerna. Jättegott till glöggen.
Ja.
Så det är ett sånt här starkt minne när jag har varit i Rom på julen.
Mm.
Och sen har jag ett fint nyårsminne också från Rom som var väldigt häftigt, och det var att jag var vid nyårsmässan, midnattsmässan utanför Vatikanen.
Åh, gud vad häftigt.
Det var väldigt mäktigt och väldigt trångt.
Mycket folk som ville tänka mig
stå där och kolla in när påven pratade.
Ja.
Så det var häftigt. Ett lite mindre lyckat julminne, det var en gång då jag eller vi skulle fira lite alternativ jul och gå ut och äta i Rom på julafton. Ingen bra idé kan jag säga.
Nej,
ingenting
varför
öppet,
det?
Såklart. Jag vet inte hur jag tänkte där.
Allt är stängt, ja,
på något sätt så tror jag vi tänkte att vi hittade ett ställe. Det var ett ganska turistiskt hak på Campo di Fiori. Så det var ingen höjdare.
Nej, de flesta äter hemma.
Precis, liksom i Sverige såklart. Men apropå traditionerna i hemmen så är det ju varierar lite grann.
Ja, det finns ju nästan lika många typer av julfiranden som det finns regioner i landet egentligen.
Verkligen, och framförallt så är det ju, här i Sverige firar vi på julafton och i princip så äter vi ju samma saker. Det kan ju finnas variationer mellan olika platser i Sverige, men det är ganska...
Ja, det är prinskorv och köttbullar och julskinka.
Och sillen och julafton man firar. I Italien så firar man ju antingen på julafton på kvällen. Vigilia kallas det, dagen innan juldagen.
Mm.
Eller så firar man med en stor pranzo di Natale på juldagen, en jullunch.
Mm.
Och för några decennier sedan så var det så att i centrala och södra Italien så var det väldigt mycket fokus på den här middagen på julafton.
Mm.
Medan i norr så var det mer fokus på jullunchen på juldagen.
Ja.
Och idag så har jag uppfattningen att det är väldigt mixat.
Ja.
Det har liksom, de här gränserna har suddats ut.
Jag firade ju en gång nere i Kalabrien jul. Och då tror jag att vi firade faktiskt den 24 på kvällen.
Mm.
och åt en otrolig middag.
Mm. Och man kan ju fira båda såklart. Men det som är traditionellt om man äter en julmiddag den 24, det är ju att den ska vara lite lättare.
Mm.
Det kan man ju tycka
det
vad
var,
man vill.
Det var inte den här.
Nej, precis. Men det de menar med lättare är ju ofta att man inte äter kött.
Nej.
Det behöver ju inte betyda att det är en lätt måltid.
Nej.
Det kan vara många rätter.
Ja, verkligen.
Mycket pasta och fisk och allt möjligt.
Ja, precis.
Men det är oftast traditionen då att man sparar på krutet med köttet och det till juldagen.
Till juldagen, ja, just det.
Jag tänker du på några speciella julrätter?
Ja, alltså jag måste återkomma till det här minnet av att fira jul i Kalabrien.
Mm.
Och för att lokalisera oss lite grann så ligger Kalabrien, om vi säger att Apulien, Puglia, ligger i den italienska klacken, så ligger Kalabrien ungefär på den italienska stövens trampdyna, så det är i södra delarna, i närheten av Sicilien, fast på fastlandet. Och där är det ju väldigt fint väder, så det var ju sol och vi vandrade på stranden på dagen och det var inte alls den här julkänslan som man är van vid här hemma i Sverige. Det var en helt annan atmosfär. Men vi åt också jättemycket, bland annat en sak som är typisk för jul i Kalabrien. Jag kunde inte uttala det då, och jag kan fortfarande inte uttala det. Jag ska göra ett försök.
Kör.
Kudrurjedri.
Kudrurjedri. Kudrurjedri.
Ja.
Jag tänker på sardiska, alltså Sardinien när jag hör det ordet.
Ja, alltså den dialekten i Kalabrien är väldigt speciell.
Ja.
De pratar för det första så pratar väldigt många bara dialekt.
Ja.
Så att för mig som svensk att komma ner dit, i början av tiden jag bodde där nere också, så min italienska var inte särskilt bra. Det var svårt att både göra sig förstådd och förstå, för att de pratade ju ett helt annat språk.
Men hur blev det för dig då? Nu byter vi lite spår. Jag måste bara höra, vad lärde du dig kalabriska? Eller fortsatte du på att lära dig
italienska? Jag fortsatte italienska. På italienska spåret. Ja. För att det var tillräckligt för mig att försöka lära mig det.
Mm.
Men lite några ord
fick
jag lära mig. Men jag ska berätta vad de här kudrujedri
är
för någonting. Det är en särskild deg man gör som är gjord som en pizzadeg fast med potatis i.
Okay.
Så det är lite en blandning av gnocchi-deg och pizzadeg.
Mm.
Som man formar till små munkar. Man gör ett hål i mitten och sen så friteras de.
Mm.
Och det äter man sen tillsammans med lokala charkuterier och
ostar.
Vi gjorde också en annan variant som heter vecchiarelle.
Mm.
Som är... De kan man också göra med vanlig pizzadeg om man vill. Det brukar jag också göra hemma nu när jag firar italiensk jul i Sverige. Nu när jag saknar Italien så mycket när jag bor här.
Mm.
Då gör man som en boll av degen. Och så fyller man den med sardeller och ost. Man brukar använda en lokal ost från Kalabria som heter Caciocavallo.
Mm.
Men det går lika bra med någon annan ost också. Och så friterar man den.
Är det här en förrätt?
Det här är en förrätt.
Det är bara en förrätt.
Det här är bara en förrätt.
Jag tänkte det.
Ja.
Så det kommer mer efter det.
Men först måste jag bara berätta vad vi drack till.
Ja.
Vi drack ju ett vin som de gjorde själva i familjen. Alltså gjorde vin för eget bruk.
Mm.
Och jag minns det här vinet som väldigt gult i färgen. Och det smakade ungefär som ett riktigt dåligt naturvin, skulle jag säga.
Mm.
Så vi drack det med mycket is. Och ibland så fyllde vi på glasen med lite gassosa för att göra det lite godare.
Läsk.
Ja, och gassosa är typ som Italiens Sprite. Ja. Exakt. Men jag har ändå ett gott minne av det här vinet. Jag tycker att jag minns det som ett gott vin på något sätt. Ändå. Det var en bra vinupplevelse.
Du kan liksom föreställa mig de här friterade bollarna. Det låter som att det kan funka. Liksom.
Ja, det var jättegott. Men sen efter de här friterade... den där friterade förrätten så följde 13 rätter.
Okej.
Lika många som Jesus lärjungar.
Ja, såklart.
Mm.
Och det är faktiskt ett lyckotal i Italien, 13.
Ja, det är det.
Det är lite intressant.
Ja,
Inte ett olycksfall.
Ingen otur alls. Nej. Och de rätterna, de var ganska små. Så att, och väldigt lätta faktiskt. Ja. Det var typ broccoli var en rätt. Och passade vongole en annan. Så, men man gick ju inte från bordet och var hungrig.
Nej,
kan man säga.
Det kan jag tänka mig. Men vi ska göra, jag kan nästan lova att vi ska göra ett avsnitt om Kalabrien.
Ja.
För det är ju en spännande region i sig som inte är så välkänd i världen.
Nej, verkligen. Det finns otroliga både otrolig mat och vin.
Mm.
Faktiskt hans mamma var den som lärde mig väldigt mycket av den italienska matlagningen som jag kan.
Ja.
Väldigt tacksam. Jag tackar henne för det.
Men i övrigt så en rätt som jag förknippar mycket med jul i Italien är tortellini in brodo.
Ja.
Det är alltså tortellini i buljong, kan vara olika, kan vara hönsbuljong, kycklingbuljong. Det är alltså en hemlagad buljong och givetvis hemlagad tortellini.
Ja.
Jättegott. Och det är en sån här rätt som inte anses så tung. Den är ganska liksom enkel, så här lite lantligt, rustikt, men väldigt, väldigt god.
Ja.
Den är så här stärkande och bara härligt med den här rika buljongen på vintern. Så det är vanligt på julborden i många delar. Emilia Romagna framförallt, men även Umbrien, Marche, Toscana, Lazio.
Mm.
Sen äter man ju baccalà.
Ja.
Som ju är en
torsk.
torkad torsk.
Just
precis. Som man ju, den kom ju faktiskt från vikingarna ursprungligen, den här traditionen.
Ja.
Så där har vi ju varit och bidragit med någonting.
Ja, just det. Är det lite som lutfisk?
Fast den är ju inte torkad.
Nej.
Men det är liksom samma princip att det är en metod att konservera fisken. Och.
Ja.
Sen blir ju baccalan väldigt salt. Jag kan tycka det är lite för salt för min smak.
Mm.
Men man kan ju äta en liten bit av det. Det är väldigt gott.
Mm.
Det äter man mycket. Annat som man äter som är fisk och skaldjur är ju, man äter faktiskt mycket ål. Och då äter man främst, fick jag lära mig nyligen, den kvinnoålen.
Kvinnoålen, varför det?
Jag vet inte, hon kanske är godare.
Ja.
Hon är bara lite bättre.
Ja.
Sen äter man ju olika saker. Fisksoppa är ganska vanligt att äta i Lazio. Fritto misto kan man göra kring jul med alltså friterad fisk och grönsaker och så vidare.
Ja, hur mycket som
spaghetti
heter
lasagne. Lasagne äter man också till jul.
Ja.
Vad har man med? Piemonte äter man agnolotti, det är också en typ av pastaknyten med kött i. Sen äter man det som heter bagna cauda, det är så här varm,
ja,
varm
men som
sås.
En
dip, som en dip, precis. Ja. Man doppar liksom grönsaker och annat i den.
Men också med sardeller och så här salta
precis. Grejer. Väldigt, väldigt rik smak i den här såsen eller dippen. Vad har vi mer? Crostini, pasta, grillat kött i Toscana. Det är ju ganska klassiska liksom, toskanska rätter. Men man äter många av dem.
Precis. Men som man också äter resten av året också.
Precis.
Inte några liksom, typiska rätter som man bara äter vid jul.
Nej. Sen äter man en del rostat lamm. Jag vet att i Abruzzo är det vanligt att äta rostat lamm. Man äter tupp vissa ställen. Sardinien äter man något som heter colurgiones. Vad där kan jag tycka colurgiones är lite liknande som cordoreddi.
Ja. Vad är det?
Kanske finns någon koppling Sardinien.
Ja, det kanske gör det.
Det är också pasta knyten med tomatsås.
Jaha. Men vi kan ju konstatera bara så genom
väldigt,
att,
väldigt rikt
ja, att bara genom att lyssna på alla de här olika fantastiska maträtterna som man äter över jul i hela Italien. Att om man vill fira en italiensk jul, då finns det ganska mycket att välja på.
Ät vad du vill från Italien som är italiensk jul. Men undvik kött på julafton.
Ja,
eller hur? Exakt. Det kan vi sammanfatta.
Ja. Det är lite tvärtom från Sverige.
Ja,
här är det ju bara kött.
Precis, och vi har ju väldigt som sagt återkommande rätter som är liknande över hela landet.
Ja.
Sen äter man ju en del sötsaker såklart, och då finns det ju dels de här klassiska tiramisu, panna cotta, cassata, cannoli. Men mer kopplade till jul så finns det några specifika. Då har vi ju dels torrone, som jag tycker är jättegott.
Ja.
Det är som den här söta vad ska man kalla det?
En mjuk fransk nougat.
Seg nougat, ja. Liksom. Som,
med nötter i.
Ja, precis. Det är nötter. Den är ju gjord på äggvita och honung, om det är en fin variant. Så mm. det finns ju kommersiella varianter med glukossirap, men den ska vara gjord på honung, äggvita och nötter i. Supergott.
Ja.
Lite farligt för fyllningarna i tänderna. Det är så här verkligen seg.
Fastnar.
Supergott. Sen äter man ju kring jul och innan jul också panettone.
Ja, det är den här, ja, det är ju de här julkakorna som ser ut som en liten, nästan som en liten handväska.
En liten väska, ja. Precis. Ofta väldigt vackra paket så här.
Ja.
Även där finns det ju ganska billiga, tråkiga varianter. Men om man går till något fint bageri så kan man ju få såna fantastiska kreationer. Och panettone och Pandoro är lite olika i sin form och hur de görs. Men de är båda så här fluffiga sockerkakor
ja.
Som man äter kring jul.
Panettone är väl lite mer med torkad frukt och sånt.
Precis,
och Pandoro.
Den är mer enkel kaka. Och till det här, vad skulle du välja att dricka till en panettone?
Alltså jag tror...
bara tänker spontant.
Ja, spontant skulle jag nog säga typ en moscato d'asti.
Det skulle jag också.
Ja, såhär bubbligt, sött,
ja.
Låg alkohol.
Precis.
Lättdrucket liksom.
Lite sötma, det skulle jag också välja. Sen är det ju många som dricker annat typ av mousserande till panettone också. Mm. Typ prosecco eller... franciacorta.
Ja, torr prosecco torr, till det söta. Ja,
det funkar ju också.
Ja.
Men det här är ju något som man... Panettonen äter man ju också liksom innan jul ibland. Det kan ju vara som... Lite som våran lussebulle.
Ja.
Liksom,
och också som frukost. Funkar den
jättebra
som helst. Ja. Doppa lite i cappuccinon på morgonen.
Den är inte så mäktig. Den ser så otroligt stor ut, men det är otroligt mycket luft i den.
Ja.
Så en sån här stor skiva, det är inte så.
Nej, man kan äta
maffigt.
En jättestor panettone.
Ja, ta en chunk liksom.
Ja.
Det var det. Ja, men sen finns det ju lite andra små typiska julbakverk. Till exempel i Neapel har man något som heter struffoli. Det är små friterade degbollar som är täckta med honung och strössel. De är väldigt söta.
Det är de där klibbiga
som sitter ihop. Det blir, precis. Det blir som en sockerklump. Så här.
Ja.
Det är typiskt där. Och sen har man i Apulien som heter pettole. Och det finns både söta och salta.
Okej, okay. Pettole. Typ ja, men det är också friterat.
Ja, precis.
Ja.
De gillar ju friterat i Apulien också.
Ja, precis. De gillar friterat i hela Syditalien. Fantastiskt.
Men jag tänkte, när vi pratade om dryck, vad skulle man annars dricka till julmaten, tänker du, i Italien?
Alltså, i och med att det finns så himla många olika rätter, beroende på vart man är, så kan det ju vara egentligen vilket vin som helst. Men jag tror att italienarna nästan alltid väljer någonting regionalt.
Ja,
någonting
precis.
Ifrån området. Är man i Bologna, då dricker man ett vin från Emilia Romagna. Är man i Flora så dricker man en Chianti eller en Chianti Classico eller
precis.
Något annat.
Ja.
Lokalt.
Och när det gäller nyår då man vill ha bubbel
ja.
I Italien också. Så givetvis det är ganska vanligt. Du sa ju nyss, om man dricker champagne någon gång i Italien så är det på nyår.
Ja, det är typ enda gången man dricker någonting som inte är italienskt i Italien.
Men det finns ju mycket mousserande vin från Italien också.
Ja.
Som inte är prosecco, utan
ja.
Som är alltså klassiska metoden som champagne görs på.
Precis, det finns ju liksom Italiens svar på champagne skulle man kunna säga. Och jag tycker att det kommer ploppa upp flera nya varianter hela tiden. Det finns ju en franciacorta, och sen så metodo classico som ju är namnet på metoden. Men det är också namnet på vinet. Det kan ju göras egentligen i alla delar av Italien om man använder den här...
champagne-metoden
liksom, där vinet får jäsa en andra gång i flaskan.
Precis. Trento Doc tycker jag nästan är bland de bästa mousserande vinerna i Italien.
Jättebra.
Kommer från lite så här alpinare höjder.
Ja.
Väldigt friska och fräscha. Ja.
Men även Altalanga i norra Piemonte.
Det är inte så tråkigt heller. Ja. Nej, det finns fina Altalanga. Visste du förresten, apropå franciacorta, att det är det absolut längsta lagringskravet för mousserande viner är franciacorta
i hela världen.
Det är minimum 18 månader. Det är mer än vad som krävs för champagne.
Oj, nej, det visste inte jag.
Jag vet inte om de har gjort det för att sticka ut eller om det är...
Ja,
ja men det är lite speciellt.
Ja, verkligen. Men du, apropå nyår, brukar du ha röda underkläder på dig på nyår?
Jag brukar aldrig ha röda underkläder. Nej. Vilket jag sagt.
Det är bra, då vet vi det.
Mm.
Men, för det är ju någonting man har i Italien.
Just på nyår.
På nyår. Då måste man...
Bara på nyår.
Bara på nyår. Man kan ha det när man vill, men... Det är lite en regel som italienarna håller fast vid. För de tror nämligen att det kommer ge lycka till det nya året.
Just det. Här kommer de här sakerna som vi har återkommit till. Det här lite vidskepliga Italien.
Ja, verkligen.
Man har många såna här. Ja, men det är spännande.
Ja, men
ska man ha det då på jul, alltså hela dagen? Eller ska man...
Nyårsafton. Det viktigaste är att
just
man har...
Just vid tolvslaget.
Ja, det viktigaste är att man har dem vid tolvslaget.
Okej, okay, så man kan gå och byta om innan tolv.
Ja, okay. För att man måste ha dem när man går in i det nya året.
Jag förstår.
För att den här röda färgen, den driver bort onda andar.
Mm-hmm.
Det här är faktiskt någonting som kommer ifrån romarriket och okay. Det antika Kina.
Ja,
där man
då
liksom ser liksom rött som
en färg. Jag vet att i Kina så är ju rött så här maktens färg.
Ja.
Så det är ju spännande.
Ja, man trodde liksom att det fanns ett monster som åt barn och människor.
Oj.
Ja, som man ville liksom driva bort med det nya året. Och komma in i det driva bort det gamla årets onda andar och komma in i det nya året.
Ja.
Med liksom ny och fräsch. Och med massa lycka och tur.
Ja,
så det räcker liksom att sätta på sig röda underkläder. Ja, så får man massa tur och lycka.
Jag ska mig i julklapp.
Ja.
Ja, det är klart.
Ja.
Men du, de har ju även kring nyårsfirande så har man ju även viss mat som ska bringa tur. Man äter ju till exempel linser.
Ja.
För det ska ju ge rikedom och välgång.
Mm.
Det är inte roligt.
Ja, de symboliserar ju pengar.
Precis.
Som mynt. Mm. De små linserna.
Så det är bara att klämma i sig en portion linser där.
Då får man också pengar. Då får man inte bara tur. Alltså om man sitter där med sina röda underkläder och äter linser.
Det är en rolig kontrast på något sätt.
Ja. Verkligen. Då får man tur, lycka och pengar.
Man får allt.
Vet du vad man ska göra om man också vill ha överflöd av allt det här?
Alltså kan man få mer än det här?
Du kan boosta.
Oj, hjälp.
Det här
ännu är det något mer man ska äta? Eller?
Ja, det är något mer man ska äta.
Nej, vad kan det vara?
Granatäpple.
Jo, men det vet jag.
Mm.
Just det.
Det betyder överflöd.
Just det. Granatäpple, ja, men det kommer jag ihåg. Den har jag testat.
Ja, funkar det?
Ja, jag har överflöd i mitt liv på alla sätt.
Ja.
Jag tror det var underklädning jag missade, så att jag måste... kombinera ja, de tre.
Du får köra det i år.
Men du, det här med, jag vet att man äter grisfötter på nyår också.
Ja.
Vad får man för tur av det?
Jag vet inte.
Man springer snabbt.
Ja, kanske.
Men visst är det lite klassiskt på
nyår? Ja, det är klassiskt med grisfötter och cottechino.
Just det.
Och det är någon slags
grisfötter. Det är en
fläskkorv. Ja.
Mm.
Som man äter då tillsammans med de här linserna.
Just det.
Lite traditionell nyårsmat.
Mm, mm. Ja, låter gott.
Mm. Så ingen hummer på nyår i Italien, utan det är linser och grisfot.
Ja, det ser vi. Det är de enkla sakerna som bringar lycka i livet.
Ja.
Inte lyxen.
Nej.
Men om vi går tillbaka lite till jultraditioner, så tänker jag på en sak också som är lite speciellt för Italien, och det är il presepe, alltså... Det har vi
julkrubba.
Det har vi på andra platser i världen också. Men i Italien är det här en väldigt stor sak. Man lägger mycket vikt vid det här. Och det är inte bara att man har en julkrubba kanske i sitt hem eller i kyrkan. Utan det kan vara på ett torg. Det kan finnas liksom i det offentliga så här fantastiska skapelser av då... Jesu födelse givetvis,
ja.
Men ibland så är det inte bara Jesu födelse, det är klassiska Jesus och Maria och krubban, utan det kan vara en hel by med små figurer, och det kan vara
en liten
liksom,
pizzabagare,
ett torg, människor, djur. Det är liksom otroliga landskap,
ja.
Och i många städer i Italien har man ju liksom det här som en slags utställning, man kan gå och titta på de här.
Mm.
Och folk vallfärdar ju.
Det är ju konstverk.
Ja, och barn tycker det är jättespännande. Det är ju som små fantasivärldar. Det är otroligt vackert.
Mm.
Jag vet att jag har sett på Sicilien någon där helt stor innergård bara. Som en sån här cortile, alltså så här bara fylld med de här fantastiska krubborna.
Ja.
Och i Neapel, som ju vi gillar väldigt mycket, i Kampanjen, där finns det en gata som heter Via San Gregorio, men den är även kallad Via dei Presepi, alltså julkrubbsgatan.
Kan man köpa en julkrubba där?
Ja, man kan köpa julkrubbor eller du kan köpa dockor, figurer till din julkrubba. Det är liksom små lokala hantverkare som har små affärer längs hela den här gatan. Mm. Så det är en väldigt unik plats, den är helt tillägnad det här. Krubbhantverket, och utöver de här bibliska figurerna så kan det vara politiker, det finns mycket humor också i det här napolitanska sättet, så det kan vara pizzabagare, det kan vara mytiska figurer, Pulcinella som fanns i den här Commedia dell'arte traditionen, och det kan vara liksom alla möjliga skämtsamma figurer. Så det här är en lite häftig tradition.
Ja, man skulle till och med kunna ha typ en italiensk politiker tillsammans med Jesus och Maria.
Oj, ja, det är liksom ingenting. Man får skämta till också.
Ja.
Men med det sagt, jag kan ju uppleva att det ändå är väldigt, alltså det är väldigt religiöst i Italien kring jul. Jämfört med Sverige, ingenting oväntat eftersom vi är väldigt sekulariserade i Sverige.
Mm.
Men det är en helt annan liksom känsla kring jul tycker jag än i Sverige. För det är de här kyrkliga traditionerna och man fokuserar väldigt mycket på liksom den religiösa berättelsen.
Mm.
Det är inte lika mycket kanske att hålla på att pynta sina hem och
inte
köpa
lika,
julklappar.
Inte lika mycket julklappar heller.
Nej, det är inte så liksom hysteriskt på det sättet, utan det är mer det här gå i kyrkan, göra vissa saker.
Det religiösa.
Bundet till ursprunget.
Mm.
Eller hur upplever du det?
Ja, alltså jag håller med dig. Verkligen. Men sen finns det också vissa, det tror man inte, men det finns vissa liksom pagana ritualer som fortfarande lever kvar.
Mm.
Även i jultraditionerna. För att om vi går vidare då ifrån nyår till 13-dagen.
Mm.
Mellan den 5 och den 6 januari.
Mm.
Den kallar man inte 13-dagen i Italien.
Epifania, va?
Ja, man kallar den för La Befana.
La Befana, precis.
Och det är då alla italienska barn hänger upp sina strumpor. Mm. Alltså som en julstrumpa.
Just det.
Så de hänger upp. Och så väntar de på att La Befana, som är en påskkärringslik figur.
Mm. Som
en häxa som kommer på sin kvast.
Mm.
Och lämnar godis och choklad till de snälla barnen.
Mm.
Och kol till de barnen som inte har varit snälla under året.
I strumpan alltså, får de kol?
I strumpan får de kol. Och nu för tiden så finns det ju också godis som ser ut som kol. Så att de får ju inte riktiga kolbitar.
Nej, just det.
Utan de får godis i form av kol.
Ja,
ja.
Men det här är egentligen en, alltså julklapparna är egentligen mer fokuserade kring Befanan än på julafton för barn kan man säga.
Ja, precis. Mm. Och det som är intressant är att det här är ju verkligen inte en religiös figur.
Nej.
Utan det här är en, man tror att den här stammar från hedniska riter som är kopplade till jordbruket.
Mm.
Till liksom skiftena mellan olika årstider i jordbruket. Så man firar liksom, man firar jordens återfödelse.
Mm.
Romarna de trodde då att det var kvinnliga gestalter som flög över de här odlade fälten med sina kvastar för att liksom bringa fruktbarhet för det kommande odlingsåret.
Mm.
Och den här gamla kvinnan, det är ju en gammal kvinna som sitter på den här kvasten, hon representerar också det gamla året.
Just det, så det är som en liten ny start på.
Precis.
På året.
Och vet du vad man kan göra för att öka chanserna att få fina presenter av La Befana?
Var extra snäll.
Ja, man kan vara extra snäll.
Mm.
Men man kan också ställa bredvid den här julstrumpan som man hänger upp.
Mm.
Så kan man ställa...
Vänta, det är Italien. Man kan muta.
Ja, Ja,
är det sant?
Ja, ja,
korruption.
Och vet du vad man kan muta med?
Kol.
Nej. Ett glas vin.
Är det sant?
Ja, hon gillar vin.
Fantastiskt.
Så man ställer ett glas vin där eller en bit julkaka, typ panettone. Det gillar hon också.
Ja.
Då ökar man chanserna för att få fina presenter i strumpan.
Här ser vi vad den italienska kulturen har startat.
Mm.
I övrigt så tänker jag på lite skillnader mellan... Det finns många skillnader mellan jul och Italien. Jul och Italien, jul. Jul i Italien och Sverige.
Ja.
Men jag har en upplevelse av att man inte är lika familjefokuserad. Lite ironiskt nog, för Italien är väldigt familjefokuserat.
Mm.
Men i Italien så upplever jag också att familjen är inte bara familjen. Utan man inkluderar ofta vänner i den här inre cirkeln.
Mm.
Och att man kan... Liksom åka och hälsa på eller bjuda hem någon kompis eller bekant. Även på de här högtiderna. Medan vi i Sverige tycker jag är väldigt mycket att vi stänger in oss i vår kärnfamilj. Eller den närmsta familjen.
Ja.
Hur upplever du det?
Familjen är mycket större än bara den närmsta familjen i Italien. Och det finns ju till och med ett begrepp som är amici di familia. Man är vän till familjen. Mm. Och är man vän till någon i familjen... så blir man vän till hela familjen.
Precis.
Och då är det inte bara att man är vän, utan man blir också lite grann en del av den familjen.
Ja.
Det är väldigt fint.
Jag tycker också det är fint, och det kan göra att det blir en... Jag tänker också att om någon sitter ensam på julen, att man kan inkludera fler personer.
Mm.
Att alla har ju inte en stor familj heller.
Nej.
Så det finns en fin, en fin del.
Ja. Man tar hand om varandra.
Tar hand om varandra, precis. Ja, men du.
Ja.
Nu känner jag att vi har...
Vi har avverkat julen.
Vi har avverkat julen. Redan innan jul.
Ja.
Jag blev lite sugen på att åka till Italien och gå och kolla på de här vackra julkrubborna och ljusslingorna.
Ja,
och äta rostade kastanjer.
Ja, gud vad härligt.
Men det får bli ett annat år.
Ja, fira jul i Italien. Man får fira hemma.
Hur brukar du fira italiensk jul?
Jag brukar faktiskt göra det. För att jag är så nostalgisk av mig. Mm. Så jag, och för mig så skapar jag mitt lilla Italien genom att laga mat och dricka vin ifrån Italien. På olika
högtider.
Mitt eget Little Italy i mitt hem.
Mm.
Så att jag brukar göra faktiskt såna här friterade pizzabollar. Som jag fyller med olika saker. Inte bara sardeller och...
Alltså
Ja. Så jag brukar använda en vanlig pizzadeg. Inte sån
satis. Har du någon annan sån här italiensk julrätt som du kan addera till julbordet?
Ja, alltså lasagne. Brukar jag göra på julen. Så det är också... En italiensk julrätt.
Blandar du det här med svenska julbordet eller kör du liksom en italiensk jul rakt igen?
Jag brukar köra en liten italiensk jul före den stora svenska julen.
Just det.
Så då får man fira två gånger.
Smart. Mm. Man kan ju köra på italiensk vis att man tar en julmiddag på kvällen, julafton, och så kör man en pranzo di Natale som är italiensk tema till exempel.
Så kan man också göra.
Ta en dag för varje.
Ja. Ska du fira någon italiensk jul i år?
Nej, det blir nog väldigt svenskt tror jag. Men jag plockar ju ut de rätter jag tycker är goda. Jag är inte så jätteförtjust i allt på julbordet i Sverige. Jag kan ha utan prinskorv till exempel. Men jag gör gärna lite gravad lax och sill och vissa andra saker. Sådär.
Mm.
Så det blir nog inte så italienskt för mig del. Men jag dricker gärna italienska viner kring helgdagarna och nyår.
Mm.
Så.
Ja, det finns ju faktiskt vissa italienska viner som passar lite extra bra till alla de här feta smakerna på julbordet.
Mm. Vad skulle du ta för
något? Jag skulle ju ta något som är lite lättare. Något lite lättare rött vin. Kanske en Nerello Mascalese från Etna. Eller... En Chianti, en enklare liksom Sangiovese-baserat rött vin.
Det svenska julbordet är ju lite svårt, alltså det är inte omöjligt, absolut inte. Men det är lite knepigt med vin just eftersom vi har så mycket syra och ättika. Vi har så mycket inläggningar.
Ja, och sött. Det är också mycket socker.
Precis, så det är kan vara lite knepiga. Mm. Men som du säger, lite lättare varianter kan
funka. Ja, men till det varma.
Och gärna lite så här, kanske aromatiska, blommiga.
Mm.
kanske ett visst vitt, lite blommigt vin som kan liksom komplettera.
Ja, till det kalla på julbordet och sen så något lite lättare till det varma kanske.
Mm. Och sen kanske en Trento Doc eller Alta Langa på nyårsafton.
Ja, det tycker jag verkligen att vi skålar, skålar i år.
Ja, och med det så vill vi önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.
Ja.
Ciao, ciao.